Idag är temat, som ni har hört, bana väg för Herren. Och att bana väg, det handlar ju om att göra en väg, att ploga eller undanröja hinder eller på något sätt skapa en väg där man kan ta sig fram. Och jag tänker, det är inte så ofta som vi har snö som ligger så länge som vi har haft här nu de här senaste veckorna. Och jag tänker att vi kanske verkligen kan relatera till det här just nu, vikten av att ploga och göra en framkomlig väg. För det är inte så lätt att ta sig fram varken till fots eller med cykel eller med bil om ingen har liksom förberett vägen för en. Idag så handlar det ju inte om snöskottning, det handlar om att bana väg för Herren. Men jag tänker att vi kan ha den här bilden ganska färsk i huvudet med det här snön som vi har levt med under några veckor. En person som vi kan läsa om i Bibeln som hade en särskild uppgift i detta att bana väg för Herren, det är Johannes döparen. Och vi ska läsa några verser från Lukas kapitel 1. Och det är några verser från något som kallas för Zakarias lovsång. Zakarias är Johannes pappa. Och han blev stum när han fick besök av en ängel som berättade för honom att han skulle få en son. Och han valde att inte tro på det. Då blev han stum och sen så fick han sin röst tillbaka. Och detta är bland det första han säger när Johannes har fötts. Och vi läser från Lukas 1, vers 76-79. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Johannes döparen hade till uppgift att gå före Jesus, att bereda väg för honom, att bana väg för honom. Och när vi läser om Johannes döparen i Bibeln så kan vi läsa att när han hade växt upp så flyttade han ut i öknen. Han klädde sig i kamelhår, han levde på gräshoppor och vildhonung. Vet inte om någon känner att det vattnas i munnen. Det kom mycket folk ut till Johannes i öknen och lyssnade på honom och man lät döpa sig. Men man undrade också vem han var. Och han fick frågan från några präster och leviter som kom ut till honom. Och de frågar honom just, vem är du? Och då svarar Johannes så här. Och vi läser från Johannes evangeliet kapitel 1, vers 20-28. Han bekände och förnekade inte. Han bekände, jag är inte Messias. De frågade, vad är du då? Är du Elia? Han svarade, nej, det är jag inte. Är du profeten? Nej, svarade han. Då sa de, vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv? Han sa, jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Också några fariser hade sänts ut och de frågade honom, varför döper du då om du inte är Messias och inte heller Elia eller profeten? Johannes svarade, jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Några kommentarer. De frågar ju Johannes om han är Messias. Messias var kungen man väntade på. Och Johannes svarar ju nej på detta. Och det är ju helt riktigt, va? Vi tror ju att Jesus är Messias. Så det är inget konstigt med det svaret. Så frågade de honom om han är Elia. Elia var ju en av profeterna som man kan läsa om i Gamla testamentet. Och i Malaki så kan man läsa om att Elia skulle komma före Messias. Och vi läser från Malaki kapitel 4, vers 4-6. Glöm aldrig den lag som jag gav min tjänare Mose på Horeb, med stadgar och bud för hela Israel. Se, jag sände profeten Elia till er innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Därför frågar de Johannes om han är Elia, eftersom han skulle komma före Messias. Och Johannes svarar nej på det här. Och för den som har läst en del i sin bibel så kan det här väcka en och annan fundering. För det är nämligen så att i Matteus 11 och 14 så säger Jesus att Johannes är Elia. Men Johannes säger själv att han inte är Elia. Och hur går det här ihop då? Ja, man kan ju förstå det här på olika sätt. Man kan tänka att Johannes inte visste om att han var Elia. Man kan också tänka att frågan som Johannes får väljer han att tolka bokstavligt. Den ställdes bokstavligt: är du Elia i egen hög person? Och det var han ju inte, han var ju Johannes. Men när Jesus talar om Johannes som Elia så gör han det utifrån rollen. Utifrån uppdraget att förbereda för Messias. Och det uppdraget och den rollen hade Johannes. Och därför var han som Elia. Så har vi den tredje frågan som Johannes får: är du profeten? Och även nu svarar Johannes nej, han är inte profeten. Och vem är då den här profeten som de frågar om egentligen? Ja, det är en profet som vi kan läsa om redan i femte Mosebok, kapitel 18, vers 15. Där står det om en profet som ska komma. Det står: Herren din Gud ska låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom ska ni lyssna till. Och vem är då den här profeten? Ja, det är Jesus själv. Han säger så här i Johannes 5:46, så säger Jesus: om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, till det var om mig han skrev. Jesus är profeten. Så Johannes var inte Messias, han var inte Elia i egen hög person och han var inte profeten. Men vem är han då? Ja, Johannes svarar själv: jag är en röst som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Johannes hade en uppgift att göra vägen rak för Herren, att förbereda för Jesus. Och Johannes hade ett speciellt uppdrag i det här. Men jag tänker också att du och jag också har en uppgift i det här. Vi har en uppgift i att bana väg för Herren i andra människors liv. Men vi har också det, och vi kanske måste börja där i vårt eget liv. Och jag tänker att det finns många sätt att bana väg för Gud i vårt liv. Och jag vill lyfta fram väldigt kort tre stycken centrala och viktiga bitar när det handlar om att skapa och bereda väg för Gud i våra liv. Det handlar om bibelläsningen. Vi tror ju att Bibeln är Guds ord. Och vi behöver leva med Bibeln. Vi behöver läsa Bibeln. Och det finns så många sätt att göra det. Man kan välja en bok som man, alltså en bibelbok som man följer, läser ett kapitel om dagen, några verser om dagen. Man kan läsa en andaktsbok som berättar och lär oss något om Bibeln. Man kan ha en bibelapp där man får ett bibelord varje dag som man läser och stannar upp inför och ber kring. Det finns många sätt att läsa Bibeln. Man kan lyssna på appar som läser bibelord för en och har en andakt. Alltså det finns så många olika sätt att läsa Bibeln. Och jag tänker att det handlar om att hitta ett sätt som funkar för en själv. Det är det som är det poängen, liksom, att hitta ett sätt att läsa Bibeln som funkar i ens eget liv. Men det är viktigt då att leva med Bibeln. Så har vi bönen, som också är ett sånt viktigt sätt att leva tillsammans med Gud. I bönen får vi uttrycka allt det vi känner, allt det vi bär på, allt det vi längtar efter. allt det som vi önskar hjälp med. Ja, precis allt får vi uttrycka i bönen. Och vi önskar ju också att bönen inte bara ska vara monolog utan dialog. Att Gud vill ju faktiskt tala till oss också. Och att faktiskt våga bli så stilla att också fråga Herren om han har någonting att säga till oss. Och någonting som jag tror är väldigt viktigt när vi ber, det är att vara sanningsenliga. På ett sätt kan det låta så självklart, men jag tror ibland att vi har lite svårt för det. För vi vill gärna vara lite mer fromma och andliga än vad vi kanske är. Men all sanning är en kontaktyta med Gud, hur oandlig den än kan verka. Det är ord som jag har fått höra och som jag vill dela vidare. För de har blivit viktiga för mig. All sanning är en kontaktyta med Gud, hur oandlig den än kan verka. För Jesus är sanningen och därför så får vi alltid kontakt med Jesus när vi talar sanning. Även om den sanningen inte är så där from och andlig och duktig och bra som vi skulle önska, så är sanningen en kontaktyta med Gud. Att våga tala sant med Gud, att våga lägga ner masken och faktiskt säga som det är och inte hur vi önskar att det vore. Ytterligare en väg som jag tror är viktig för att bana väg för Gud i våra liv, det är gemenskapen med andra som tror. Vi är skapade för att leva i gemenskap med varandra och med Gud. Och vi klarar inte riktigt att leva kvar i tron om vi är helt isolerade. Vi behöver andra som också tror och delar tron med. Ibland orkar inte jag tro och be så mycket, då kan någon annan be och tro för mig. En annan period i livet så orkar jag be och tro mycket och då får jag bära någon annan. Vi behöver varandra och det är svårt att vara kristen på egen hand. Tre sätt som banar väg för Gud i våra liv. Bibelläsningen och bönen och gemenskapen. Men så tänker jag också på den där berättelsen om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Vi läste den texten första advent. Folk la palmblad på marken och de tog sin mantel och la på marken så att Jesus skulle kunna rida fram. Man gjorde en väg för Jesus. Så tänker jag, vem skulle vilja lägga sin jacka här på golvet så att andra kunde gå på den? Och nu talar vi ju inte om ett rent golv som man la sin mantel på, utan det var en smutsig väg. Var det torrt så var det dammigt och var det regnigt så var det lerigt. På den la man sin mantel för att en åsna skulle gå på den. Alltså det är inga små söta babyfötter vi pratar om nu som ska trippa fram, utan en åsna med smutsiga leriga hovar ska gå på den där manteln. Och det var just sin mantel man tog. Manteln var det plagget som man kunde värma sig med. Det kunde skydda mot vind och kyla, men också mot solen. Och manteln var ett viktigt, väldigt viktigt klädesplagg. Det kunde vara det man hade när man sov. Och var man fattig var liksom manteln extra viktig, för det var kanske det enda plagg man verkligen hade. Det står också i Gamla testamentet att manteln hade liksom en särställning. Om någon tog ens manteln i pant så var man tvungen att lämna tillbaka den innan solnedgången. Man fick liksom inte göra vad som helst med någon annans mantel. Men nu tog folket sin mantel och la på en smutsig och kanske lerig väg för att åsnan som Jesus satt på skulle rida fram på den. Och hos mig väcker det frågan, skulle jag vara villig att göra så för Jesus? Skulle jag vara villig att avstå från något på det sättet? Att offra något för Jesus? Hur banar jag väg för Jesus i mitt liv? Vilket utrymme ger jag honom och vad jag vill att lägga ner? Vad har jag för mantel som jag billigt talat är villig att lägga ner för Jesus? Och jag tror att det är så att vi alla har saker som vi kan behöva lägga ner inför Gud. Vad det är olika, för vi är olika. Och vi har olika saker med oss i livet som vi utmanas av och som vi kanske brottas med. Men jag tror att vi alla kan ha de där sakerna som vi behöver våga ge till Gud. Våga lägga ner inför honom. För det verkar vara så. I alla fall är det så i mitt liv. Att om inte jag medvetet väljer att lägga ner saker inför Gud. Om inte jag medvetet väljer att skapa utrymme för honom i min vardag. Så minskar det utrymmet. Inte för att Gud är frånvarande. För att jag är dålig eller för att liksom, jag ska straffas på något sätt. Gud är lika nära mig hela tiden. Men det handlar om att jag måste bli närvarande och medveten om hans närvaro. Och det kräver att jag gör någonting för att skapa den här medvetenheten hos mig. Att Gud faktiskt är där hela tiden. Så har vi det här perspektivet av att bana väg för Gud i andra människors liv. Och jag tänker att även det kan ske på många sätt. Det kan handla om att be för någon, att hjälpa någon, att ta med någon till kyrkan, att prata om tron med någon. Ja, det kan ske på många sätt. Och det som jag egentligen vill säga om detta som vägledning, det är att jag tror att om vi vill bana väg för Gud i andra människors liv så behöver vi komma underifrån. Jag tror aldrig att vi kan komma ovanifrån med pekpinnar, med hårda ord, med hela handen. Istället så har Jesus lärt oss en annan väg. Han valde att gå tjänarens väg. Han valde att betjäna oss, han som är den största och den högsta. Och jag tror att vi är kallade att gå i hans fotspår. Och i Johannes evangeliet så kan vi läsa om när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och så säger han sedan till lärjungarna så här. Och vi läser från Johannes 13, vers 12-17. Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta in i saliga om ni också handlar så? När man läser om hur Jesus mötte människor så var det ju på ett tjänande sätt. Han valde att lyfta människor. Han umgicks med de där som ingen annan ville vara med. Han såg människan bakom masken. Han gav människor förtroende och han upprättade människor. Och jag tänker att om vi vill bana väg för Jesus så behöver vi gå i hans fotspår. Och vi kan inte bana väg för Jesus på ett annat sätt än på det sätt som han själv kommer. Jag tror inte vi kan bana väg för honom på något annat sätt än på det sätt som han själv kommer. Det ska ju sägas att Jesus kunde vara skarp och tydlig också. Skarp och tydlig, inga, alltså tydlig kan man vara utan att vara skarp. Men han kunde vara väldigt skarp, Jesus. Men det var ju mot de där som ansåg att de hade alla rätt. Som hade förstått allting. De som tryckte ner andra. Mot den som var ödmjuk och inte såg sig själv för mer än den var. Det var ju de människorna som Jesus lyfte och såg och bekräftade. Jag vill avsluta med att läsa några verser från Jesaja kapitel 42. Det är verser som beskriver Jesus. Den person som vi får bana väg för i vårt liv och som vi också får bana väg för i andras liv. Jesaja 42:1-3. Detta är min tjänare som jag ger kraft. Min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten. Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av och den tynande lågan släcker han inte. Trofast skall han föra ut rätten. Det är för honom som vi ska bana väg. I våra egna liv men också i andras. Honom som inte knäcker, som inte bryter det knäckta strået och inte släcker den tynande lågan. Amen.